Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Radioplay.
Var det effektfullt tycker ni när, alltså, när vi drog isär så här och så satt vi här?
Det kändes som att det kan ha varit bättre. Oj, oj. Det kan ha varit bättre i teorin än i praktiken.
Nej. Jag tycker det var bra. Jag tycker det blev starkt.
Hur mår ni?
Tycker ni med?
Är det bra med er? Och hela vägen där bak, är det bra med er också?
Ah, och där uppe.
Där uppe, hur mår ni där uppe?
Bra.
Gud, glada på balkong. Väldigt kul att vara hos er och få avsluta vår lilla poddturné hos er. Det känns ashärligt.
Kalmar.
Kalmar hörni. Vad fint ni har det, det vet vi inte, för det var väldigt mörkt när vi kom. Men imorgon så tänker vi väl oss att vi ska...
Då tar vi en tur.
Då tar vi en tur
innan vi åker hem.
Så vi kommer ta emot lite olika såna tips senare. Slottet kanske är ett tips till exempel.
Ja.
Jag tänkte på det när jag var ute och gick här innan, att det finns eller jag tror att jag har pluggat i Kalmar.
Du tror det?
Alltså jag pluggar ju på distans, va.
Ajajaja.
Men att jag ändå var så här, fan, började typ så känna lite, jag bara I'm coming home.
Härligt.
Jag läste business English på distans. Mm. Jag ville egentligen bara vara i Berlin på CSN-semester. Då läste jag då business English. Och det enda jag lärde mig var ordet...
Också att du tänker att det är betald semester när du tog ett lån.
Men det gick ganska snabbt att betala tillbaka.
Ja, fördelaktigt lån.
Men det enda jag lärde mig var i alla fall ordet agriculture. Mm. Så tack Kalmar för det. Nu är jag som kan prata med bönder på engelska.
Varför var det i business English?
Alltså jag vet verkligen
inte. Man skulle mer tänka att det var så debit och kredit, fast på engelska.
Debits and credits.
Som det heter kanske.
Det kunde jag med. Okej. Det har varit en utmaning att hitta ett fall från Kalmar. Vi gillar inte att göra så nya fall, så att så här, förlösa går bort, för vi varken spår eller Therese Tang. Så det kommer liksom inte bli det. Alla era intressanta gamla fall är från så 1300-talet. Vilket gör dem ointressanta. Jag fattar att ni har jättemycket gammal historia, men det är fan inte min grej.
Och svår forskat.
Ja, exakt. För det, vi är ju forskare. Inte grävande journalister, men forskare. Jag läste en ganska bra stund om en snubbe som hette typ så Ölandsgödde eller någonting. Som var en fånge som styrde fängelset i Kalmar och typ på väldigt, väldigt brutalt och typ mördade 8 personer i fängelset. Men det var alltså 1370. Nu bara... Men gud, berätta om det, låter ju jätteintressant.
Jag tyckte det lät
Nej, jag vet, det var ganska spännande.
Det är alltså inte det som
det är
blev.
Inte det. Okay.
En tease var det där bara.
Exakt, precis. Tills nästa gång vi kommer tillbaka hit. Utan jag ska berätta om ett fall som utspelar sig sommaren 1937. Var det någon som var med? Nej. Det rådde då total panik i eran underbara, underbara stad. För att på lite drygt 5 veckor så brann det på över 40 ställen runt om i Kalmar. Och folk frågade sig inte så här, undra om det här kommer hända igen, utan folk frågade, när kommer det hända igen? Så att jag ska helt enkelt berätta om pyromanen i Kalmar 1937.
Mm.
Känner ni till personen i fråga? Bra.
Det var spännande, ingen vet.
Okej, så jag har fått information från bloggen kalmariana.bloggo.nu. Den var kanon, jag kan verkligen rekommendera den. Artikeln Var brinner det i natt i tidningen Östra Småland. Samt en digitaliserad version av tidningen Västkusten från 37. Det verkar vara en amerikansk tidning för liksom svenskar i USA. Där kunde jag också läsa om en prästfru som tillsammans hade åkt fast för att hon tillsammans med sin son hade låtsats vara spöke.
Mm.
På kyrkogården hade de dratt runt och sen
här?
Nej, det vet jag inte, det var bara i Småland.
Okay.
Hur som helst, den 13 juli 1937 var en varm och lugn tisdagskväll här i underbara Kalmar. Stan var liksom sömnig. Den var ju mindre på den tiden. Typ 20 000 tror jag. Men vid 3 på natten så får brandkåren ett larm. Det brinner i Falkenbergsladan som ligger på Stensö. Och när jag sökte på det här så kan det stämma att det är typ 25 minuters promenad härifrån. Nej, okej.
Det beror på hur snabbt
man går. Har ni olika långa ben här i Kalmar eller vad är grejen? Mm. Stensö, där min kille jobbade på Stensö camping som misslyckad trubadur och glassförsäljare under en hel sommar. Så det kände jag direkt då en stark connection till förstås. Platsen där min kille säkert blir mordhotad,
ja.
Välförtjänt. Man och alltså brandkåren åker då dit och släcker den här ladan, tänker inte så mycket mer på det. Men det blir desto värre när det bara en timme senare kommer ett tillarm för att det brinner i ett förråd vid Hökaboet i Gamla stan. Är det någon som vet? Nej. Och sen så kommer ytterligare ett larm för att det brinner vid det gamla gasverket. Okej. Som ligger vid Jordbroporten.
Inga? Nej.
Alltså det känns, har jag tagit fel
nej,
stad?
Nej, jag hade nickar här.
Tack.
Gasverket, det låter som att det kan vara en farlig brand.
Ja, verkligen sant. Och sen brinner också en tidningsvagn senare vid Västerport. Så en natt, 4 bränder och 2 brandmän skadas under släckningsarbetet. Folk börjar känna så här, vad är det som händer i vår fina stad? Det går en natt, inget händer. Sen går det en till, har jag skrivit. Och sen är det liksom, det är lugnt till fredagen den 16 juli. Mm-hmm. När man då kallas till en brand på hörnet Fiskaregatan, Västra Sjögatan. Mm-hmm. Där en tapetserarverkstad och en korg- och slöjdaffär brinner.
Älskar sådana när det är så smalt. Ja. Fast ändå inte. För att det är både slöjd och korg.
Okay, slöjd och korg.
Det hör ihop. Det hör ihop.
Ja, men det hör ihop. Men, och det kan vara både bred slöjd, smal smorg. Jag vet, nej men det är verkligen så här, han går verkligen på de stora kapitalisterna i stan. Jag hatar slöjd. Natten efter det så är det alltså dags igen. Nu brinner det på hörnet Norra vägen och Fabriksgatan. Där Hugo Petterssons skrot- och lumpaffär, Fridströms möbelmagasin och förstås också litografens papperslager.
Såklart.
Förstörs.
Finns något kvar av de här?
Ingenting finns kvar i Kalmar.
Ingenting finns kvar. Och det här, det är okej, det brann ner.
Nej, ja, alltså de jag nämner nu, de jag kommer ta upp är liksom de större bränderna. Mm. Alltså det var, jag tror att det var 41 bränder totalt. Jag kanske kommer nämna 15.
Shit.
Så ni har en härlig lista framför er. Folk blir ju förstås jätte nervösa och rädda och liksom panikslagna av det här.
Fråga. Brände i folks hem? Eller bara i butikslokaler?
Ja, alltså,
eller på gatan? Eller?
Mest butikslokaler brann det i. Men det kanske var någon som bodde... Hugo Pettersson kanske bodde i sin skrot- och lumpaffär, det vet jag
eller
inte.
Eller ovanpå, det känns klassiskt att man bodde ovanpå.
Ja, men verkligen. Det jag vet är att ingen omkommer i alla fall, så det är skönt.
Det är bra.
Folk i Kalmar är jätterädda, förståeligt nog. Och brandkåren får hjälp från Karlskrona. De skickar hit personal, lite extra bil. Under den här tiden är det nämligen 15 personer och 4 brandbilar är Kalmars brandkår. Mm. Tyckte typ ändå det var ganska mycket på något sätt. Folk har ju inte telefoner, men det finns alltså 50 stycken typ liksom som brandlarmstationer som man kan liksom springa till. Så det råder ett jävla springande där helt enkelt. Men grejen är att folk är också så som folk är och vill därför också gärna se en god brand. Mm. Så att folk börjar vänta utanför brandstationen, tar med sig egna stolar och sätter sig. Hela familjen kommer med picknick.
För att sen ta rygg på brynt. Ah.
Mm. Det är kul att tänka att de springer efter brandkåren sen. Ja, så det är speciell stämning i stan och polisen jobbar ju då på som fan för att försöka hitta den skyldige förstås. De har 10 personer som jobbar med det här fallet och de erbjuder 500 kronor för den som kommer fram med tips. Mm. Och folk är ju då, alltså folk i Kalmar håller brandvakt hela nätterna så att man liksom går ihop med sina grannar och kommer
och
överens.
Går omkring.
Man bara vandrar och typ håller koll på sina gårdar, jag vet inte. Men så att folk är liksom vakna hela tiden. Och det betyder ju då att det är liksom så här, polisen får ganska snart ett värdefullt tips. Mm. För det är en person som redan tidigt säger att han har sett en och samma misstänkta person på de här olika brandplatserna då. Så polisen börjar skugga honom. Och redan innan de släckt branden på Norra vägen som jag pratade om innan så griper de den här personen.
Vem?
Och jag kommer till det.
Jag blir så nyfiken.
Ja, men de griper honom och tar med sig honom till då polishuset. Och de är inte så softa mot honom.
Nej.
De är liksom så abusive att hans advokat på 30-talet reagerade på att polisen var för brutal.
Ja, då vet man.
Då vet man. Mm. Så att det har liksom inte gått. Det har gått typ en vecka efter att bränden har börjat och polisen har redan fått resultat. Mm. Otroligt. Mm. Bra jobbat. Den gripne är frisör.
Jaha.
Var man på den tiden kanske, eller kallade för så, lite långsam. Vilket jag, det är en diagnos som jag verkligen inte tänker ge mig på att översätta till ett icke-funkofobt språk. Eftersom det kan verkligen vara lite vad som helst, känner jag. Det är typ jag idag, till exempel. Jag tror att han helt enkelt sticker ut lite grann och folk tycker att han är en märklig person. Mm. På Kalmariana-bloggen, som jag nämnde tidigare, väldigt bra, återigen, så beskriver man honom som att han har udda levnadsvanor. Mm. Det är otydligt, men folk tycker han är konstig. Verkar ju vara liksom det som är grejen. Man har då gripit sin frisör slash pyroman. Väldigt, väldigt bra. Det är bara det att det samma han. Kväll när han sitter häktad så brinner det på Stensö igen. Det brinner i en ny lada, precis som den allra första branden. Och total panik utbryter i samband med den här branden. Alltså folk får för sig att det brinner på sjukhuset också och springer liksom runt, alltså typ, vissa folk försöker springa till den här ladan för att kolla på branden, andra springer från, vissa försöker ta sig till sjukhuset som inte ens brinner och typ kolla på det liksom. Så folk springer så här fram och tillbaka och det gör liksom att brandbilarna kommer inte fram för att kalmariterna bara rusar. Ja, men 20 000 så. Alla är liksom ute och rusar runt som yra höns framför olika brandbilar.
Vilken syn.
Ja, verkligen. Mm. Festligt. Mm. Också fruktansvärt. Men ingen som dör. Så festligt. Det gör att man, alltså så här mycket gjorde kalmariterna lite som de ville med det här. Mm. Att man var tvungen att regelbundet typ så här typ varannan timme i radio säga typ så här: kan ni bara inte stå i vägen för brandbilarna? Mm. Håll er
var
borta.
Var det då de upptäckte sirener på dem? Så att folk skulle akta på sig.
Just det, första sirenen var bara att det satt en brandbil längst fram. Det var samma ljud, bara att det var en kille som gjorde den.
Kanske.
Kanske. Okej. Snart så griper man då en ny snubbe för den här specifika branden.
Men de har fortfarande kvar den första.
Ja, gud ja. Frisören sitter där han sitter. Mm. Så att den här snubben som har eldat nu, han har då inspirerats av frisörens. Ni vet ju det, när man väl hittar sin inspirationskälla, då är det svårt att hålla tillbaka.
Då.
Det är synd att han inte är inspirerad av hans frisörskap.
En sån specifika snitt han hade med saxen.
Just det. Han var väldigt kvick i luggen. Och så gillade han busigt där bak.
Det måste ändå vara den bästa frisyren. Business in the front, party in the back.
Ja, ja, gud ja. Så han kommer då dömas till 2 års fängelse för det här längre fram. Frisören sitter, new dude sitter. Det går en tid och undersökningen, liksom, utredningen ska nu då bli rätt sak. Kalmar, andas ut.
Men bara en kort stund till. Eller?
Det vet du. Men så allt börjar liksom gå tillbaka till det normala igen. Eller, alltså, det är ju lite konstigt för att det är ju, pågår den här konstiga saken samtidigt. Liksom. Också att det är en gubbe i Mönsterås som annonserar i tidningen för att han arrangerar bussresor till brandplatserna.
Jaha.
Han var riktig entreprenör. Ja, exakt. Att han bara, jag kan ta runt er och visa er
någon annans olycka är min inkomst.
Är min bussresa. Till slut, måndagen den 16 augusti ska då rättegången inledas framför ögonen på all svensk media. Det har blivit en jättestor grej. Det är bara det att dagen efter rättegången har inlätts så brinner det igen. I systrarna Johanssons manufaktur- och modeaffär på Södra Långgatan. Och en av systrarna är i lokalen när det börjar brinna. Hon måste typ kasta sig över ett staket och bli räddad med en sån stegbil. Sån som man drar ut en stege och så får hon klättra upp där på vänstra. Så att det brinner då igen. Dagen efter så brinner det på flera ställen.
Mm-hmm.
Skyttegatan 3, Tullskolans slöjdhus. Och där är det väldigt nära att, att gärningsmannen grips, men han kastar sig iväg på cykel.
Ja. Fan vad man kan vara snabb på en cykel.
Ja, gud ja.
Mm.
Fast det är jobbigt här med all kullersten.
Verkligen.
Det kommer gå snabbt, men det kommer vara ovärdigt.
Och obekvämt.
Och obekvämt. Mm. Och, ja. Hur som helst. Han kastar sig iväg på en cykel och sen så brinner det också på Norra Malmgatan 11, vilket jag kollade upp där på kartan, så det låg ett äventyrsbad ganska nära. Som jag kan tänka mig att gå på imorgon.
Absolut.
Det har ingenting mer att göra. Jag bara säger det till Anna. Att jag gärna vill gå.
Tur att vi packade baddräkten.
Jag vill gärna gå och bada. Är det ett bra äventyrsbad? Nej. Åh, jävlar. Varför hatar ni ett äventyrsbad? Nej.
Ja, då blir det inte det. Okay. Jag gillar ju inte heller att bada. Punkt. Så att...
Vi tar en dusch. Inte tillsammans. Varför sig? Vi får se hur det går ikväll. Okej. Okay. Där, nu ska vi se. Malmgatan 11, just det. Det är alltså bara att, alltså att pyromanen går förbi ett öppet fönster, får syn på en gardin som hänger ut och bara...
Nej.
Alltså tänder eld på gardinen. Så han gör ju lite... Spoiler. Hen gör ju lite, alltså lite olika typer av saker. Ja. Större, mindre. Det känns som att personen i fråga liksom får feeling ibland och tar ett vidrigt tillfälle, om man säger. Så det varierar lite grann. Och
det är så konstigt att det är det man ser när man ser ett öppet fönster med en gardin.
Brant. Elda. Mm. Inte så fin gardin.
Nej.
Jag kom på nu att jag glömt säga en sak, hörni.
Okej.
Frisören erkände direkt.
Aha.
Alltså det, vi kommer fortfarande, men jag glömde säga det, att frisören erkände.
Så att han har bränt han, eller antänts på.
Vi kommer till det. Okay, men det var en jätteviktig del som jag glömde säga. Han har då, om ni minns att jag sa att det var väldigt, väldigt bryska polismetoder. Mm. Han har under den typen av förhör erkänt. Det här känns som lite som ett sånt making a murderer situation liksom. För att redan under rättegången så drar han då tillbaka sitt erkännande. Mm. Och han verkar också fått en jävligt decent advokat som ändå står upp för honom. Så att han har dragit tillbaka det, men han sitter kvar, rättegången pågår. Och samtidigt så brinner det då igen.
Mm.
Och det kan ju vara en copycat, en tredje person som är igång liksom. Men det är liksom...
kan också vara en och samma.
Exakt, precis. Och åklagaren anklagas för att typ ha så här fabricerat bevis och hållit på liksom. Det är ingen super fair trial. Nej. Jag tänker också att det är den grejen att man, du vet, så här, det är typ en mindre stad och man vill fan bara sätta dit personen som typ eldar upp saker varenda jävla natt liksom. Så att man bara nu är det vi bara ner det här. Ja. Ja, exakt. Men det är ju också ganska svårt för man bara fast det fortsätter ju bara, vi har ju lite bevisat här för att det brinner ju där borta. Ja. Nej, han sitter här. Okej, så. Polisen har då, som sagt, de har den här snubben gripen, men de har liksom kört fast totalt. Så de får liksom gå tillbaka. Rättssaken typ fortlöper, men de får liksom gå tillbaka. De får inse risken att så här, vi har fel person. Mm. Så att de får liksom gå tillbaka och börja om utredningen. Intervjua folk och liksom så här.
Men för den här frisören... Han hade ändå, det var ett vittne som hade pekat ut.
Ja, precis. Men du vet hur vittnen är. Absolut. Inte så pålitliga. Inte alla vittnen. Okej. Polisen är så här, vem kan det vara? Så får de in ett signalement från en person som säger att hon har sett pyromanen. Och så sitter de där och funderar så himla himla mycket. Och de polishuset eller där de jobbade låg i närheten av Stortorget, heter det så? Stortorget. Ja, bra. Och de får då under de här dagarna, alltså för att de jobbar så jävla, jävla länge, så de har någon deal med Olssons konditori, verkar inte ligga kvar, googlade det.
De får gratis vinerbröd.
Alltså vinerbröd är exakt vad de får.
Alltså, jag är så bra på att gissa.
Jag vet, framförallt på fika.
Det är min specialitet.
Men du vet Anna, hon som är så himla bra på att gissa fika.
Delikat det är för att jag älskar det.
Korrekt.
Okay. Vinerbröd åt poliserna.
Vinerbröd och kaffe får de från Olssons konditori. De sitter där och funderar. Har fått in det signalementet. Så bara, sitter de och läser. Så kollar de upp. De bara,
Det är ju han. Som Olssons konditor.
Inte Olssons konditor. Också jag hittade på hela den här scenen. Jag har ingen aning att det gick till så. Men jag vill verkligen att det ska vara då. För att det som händer nu då är att frisören väldigt snart kommer frias. Istället grips en 15-årig pojke.
Va?
Han har under hela sommaren, under hela utredningen, varje dag sommarjobbat med att leverera kaffe och vinerbröd till poliserna som utreder hans fall. Alltså 15 år gammal, så fucking ballsy. Alltså inte, mår inte bra, det säger jag inte. Jag försöker inte hylla honom, men ändå att han bara traskar in där. En dag så trillar säkert en tändstycke i bakfickat.
Men gud,
15 år. Och i fickan när man griper honom så har han en lapp där det står: pyromanen nummer 1 är oskyldig. Som man tror att han skulle sätta upp för att frisören skulle få komma. Jag vet, det var inte. Det var bara pyromanen nummer 1 som gjorde något med mig. Okej. Under förhör så säger pojken att han aldrig fått lust att elda innan. Men tydligen, det är någon byggnad där typ Kalmarsa museum ligger. Som brann typ 2 år innan det här hände. Och att han såg den elden.
Och då tyckte han det var spännande.
Ja, men det tände liksom någonting i honom. Men det han också säger, alltså anledningen, han har liksom inte längtat efter det här tidigare, men anledningen till att han har eldat så mycket är för att han hatar gamla fula trähus.
Han vill bara ha sån funkis. In med funkis.
Exakt, in med funkis. Vi måste röja här så vi får plats med lite funkis. Han bara tycker de är, han tycker inte om dem liksom.
Men det förstår jag, för man kände ju typ sådana saker, kanske inte just för byggnader, men man ville ju att allting skulle vara så här fräscht och nytt.
Men för det var därför jag sa när vi kom med bussen, jag bara, mycket, mycket gamla trähus här. Inte fula, sa jag, så att de var fina. Så att han kom väl inte åt alla. Men det är, om han bara hade fått så jobb på stadsbyggnadskontoret, så hade vi det här aldrig behövt hända. Då hade han kunnat fräscha upp ändå.
Funkis här överallt.
Då hade ni haft så rivningshysteri för att han hade varit igång på egen hand liksom. Och enligt Östra Småland då, så säger han i förhör: de måste bort, varenda ett. Det är också gulligt på något sätt att vara 15 år gammal och bry sig så mycket om stadsplanering. Det är liksom hela hans liv är bara så vinerbröd och stadsplanering. Om man bara flyttade på det, hade man kunnat dra vägen där. Ska man lägga ett äventyrsbad där borta? Så den här lilla liksom pojken sitter nu då, grips då för att ha satt total jävla skräck i er stad under typ, vad är det, 5-6 veckors tid. Som sagt, 41 bränder.
Det är helt otroligt.
Det är så jävla många bränder. Och det som händer nu är då att kalmariterna börjar liksom så här garva jävligt mycket åt de här dumma poliserna som varje dag har blivit serverade kaffe av mordbrännaren de letar efter, ja. Typ. Vilket så här, det, man kan ju inte.
Den är jobbig på något vis.
Den är, alltså det är ju lite pinsamt kan man ju säga. Men vem fan tänker så här, ja, men det är nog han, den 15-åriga kaffekillen här borta.
Men det gör man inte.
Olsson som har så bra rekryteringsprocesser. Kände för det. Väldigt stark HR-avdelning. Året efter, 1938, heter revyn här i Kalmar Tent i det här. Oj, jag såg också lite bilder även på den här Kalmariana-bloggen. Min nya startsida. Och där såg jag lite bilder från, jag vet inte om det var från just det året, men det var i alla fall från revyn, det var länge sedan, där en person var utklädd till ilsk Ölandsbonde.
Starkt.
Ja, jag vet, verkligen.
Men vad hände med 15-åringen?
Han döms till vård.
Ja.
Rimligt, 15 år gammal. Och sen så kommer han ut, sen tillbringar han resten av sitt liv i Kalmar. Här, där han då någon gång, jag vet inte när, till slut dör.
Okej.
Och vad vi vet så eldade han inga fler hus. Han började uppskatta trä som byggnadsmaterial. Det vet jag inte.
Det vet vi inte.
Han kanske hatade till sin...
Men vad sjukt.
Det är en konstig...
En tonåring som...
En tonårig kaffekille.
Bränner
som
bara...
Som bränner loss.
Det är också så obehagligt. Jag förstår att det blev skräck just... För ja, brand är ju superfarligt. Okay. Nej, men, det är också, man är ju... Men det är det, att det händer på natten.
Det händer på natten.
Man ligger
det
och sover, man fattar ingenting.
Exakt.
Och sen så är allting bara...
Och på hemmaplan. Alltså det är ju också den grejen som är att man inte blir attackerad. Även om det då var kanske då en lumpbord och en slöjdhandel och sånt. Mm. Men det var någons korg och slöjdhandel.
Exakt.
Det var liksom inte så. Så att... Nu vet ni lite mer om 15-åringen som satte skräck i eran stad. Och frisören som var helt oskyldig.
Det låter som den 101-åringen som gick ut genom fönstret och försvann. Inte uppföljningen på den.
Ja, men den här gången, längre titel.
Ja, ah, vad spännande. Det var jättespännande.
Ja, men tack snälla. Jag är ledsen för er skull för att ingen dog. Jag är glad för min skull för att jag slapp berätta om någon som dog. Det får Anna göra i andra halvan, stackaren.
Precis. Det blir trist.
Det kommer bli tråkigt.
Kör ska vi köra nu? Eller? Det blir lite annorlunda nu. Ja. För det är inte ett lokalt fall. Det är ett amerikanskt fall, hör och häpna.
Har någon blivit mördad i Amerika?
Tänk. Okej. Jag börjar.
Ja, kör.
Året är 1985. Stacy Daniels från Clay, New York träffar den 6 år äldre Michael Wallace. Stacy är 17 år gammal och Michael är 23.
Hon... Jag är missnöjd.
Ja, Stacy är en snygging. Hon rör sig världsvant bland äldre människor. Och paret blir snabbt väldigt kära i varandra. Stacy tyckte att Michael var greater than life. Och
det var han antagligen inte, vild gissning. Han var bara 6 år äldre än dig och hade bil.
Exakt, då tyckte man alla äldre killar var greater than life.
Ja.
Men och även om vänner liksom tycker att vänner till paret tycker att de är liksom väldigt bra för varandra, så är de också väldigt olika varandra. För Michael är en varm, öppen person som liksom är skojig och sådär. Men Stacey är mera lite kylig och typ så här tillbakadragen och har lite svårare kanske att interagera med människor.
Så världsvant rör de sig inte bland äldre.
Nej, precis. De säger faktiskt...
emot varandra lite grann.
Men jag tänker att hon var sval. Att hon kanske var så bra på mingla men inte släppte in på...
Alltså vet du, hela min liv, min dröm var att vara sval. Var sval. Åh jävlar!
Och inte vara sån som...
Var jag inte sval?
Jag vet, vi har den.
Jag känner mig som en sån spratteldocka hela tiden i livet.
Vi har den båda två. Det är bara att acceptera. Vi kommer aldrig vara två svala kvinnor. Michael arbetade som bilmekaniker och Stacey var larmoperatör på en ambulanscentral. 1988 får de sin första dotter som de döper till Ashley och de gifter sig 1990.
Just det, hon får barn när hon är typ 20 då. Ja,
något sånt.
Ja, något.
1991 får de sin andra dotter, Bree, döps hon till. De är lyckliga. De är så här poppis i grannskapet. Man kan ringa till Michael om man behövde hjälp, du vet. Så allting är toppen. Men det här varar ju då inte för alltid. För paret börjar glida ifrån varandra. Vissa säger att det liksom handlar om barnen, att de kommer emellan. Det var tydligen så också att Michael favoriserade Bree, den yngsta dottern, väldigt så tydligt. Så Stacey och Ashley teamade upp för att de kände sig då liksom typ...
Ja. Så det blev liksom en splittring inom familjen.
Precis. Mm. Och det blev ju heller inte bättre av att Stacey var larmoperatör, jobbade antagligen typ skift och han jobbade då på sin bilmeck. Så de gick om varandra. Mm. Och det är ju aldrig så superbra i en lite knackig relation att man aldrig ses. Men det ryktas också om att de har affärer. Liksom, på, båda två har det. 99 så pratar Stacey med vänner om kanske ska jag skilja mig från Michael. Det här kanske inte är helt hundra. Men så händer något. För Michael blir helt plötsligt... liksom, han blir sjuk typ. Han får helt plötsligt... så här, väldigt kraftiga illamåenden som kommer och går över. Och så när Michael går till läkaren så säger de så här, men nej, men det där är, det är sån här innerörsproblematik. Just vilket det, betyder såna. Att man har problem med balansorganet i innerörat. Och det kan då leda till yrsel, illamående och kräkningar.
Vänta, det är från så... från 1177
doktor.
Exakt.
Men han blir liksom mer och mer sjuk under de månaderna som kommer. Och dottern Ashley då, den äldsta dottern, har berättat att när han när Michael kom in i sina skov så typ han sluddrade, han låg och vilade typ en gång, så hon har berättat att han låg och vilade och hon var i rummet, så han så här, satt sig upp långsamt och bara kaskad kräkts.
Så och sen exorcistens
spiat. Alltså verkligen. Och sen har han bara lagt sig ner och fortsatt sova. Så det är liksom något som inte stämmer.
Sjätte sinnet menar jag. Spyr hon i exorcisten också?
Jag har inte sett exorcisten.
Ja, hon gör det. Ja, men bra. Tack.
Men spyr hon i sjätte sinnet?
Ja, men hon blir ju, du vet, min tjej som är proxy. Oj, spoiler.
Den gamla, vänta, sjätte sinnet.
Sjätte sinnet, det är med han, du vet, pojken. Handpojken. Ja. Mm. Vi tar det sen.
Så i början av år 2000 så bestämmer han sig så här, men nu måste jag gå till botten. Varför mår jag som jag gör? Vad är det som händer? Men så jo, precis. Så han ska gå till doktorn. Några dagar innan han ska gå till doktorn så är han och Ashley hemma igen. Bara de två. Och hon har berättat sen efteråt att hon inte har tänkt så mycket på vad som har hänt under liksom den här eftermiddagen. Hon är 11 år när det här händer.
Åh oh, nej.
Stämmer det? Ja, det, ja precis. Och hon har liksom bara inte fattat någonting. Han har ju varit sjuk och hängig. Han har typ legat och vilat och så här. Så, men sen så kommer hon ju då att så här klandra sig själv jättemycket. För att senare på eftermiddagen så hittas då Michael död på soffan hemma. Oj.
Han hittas livlös, men han körs till sjukhuset, men han överlever inte. När läkarna undersöker kroppen så hittar de liksom ingenting konstigt. De säger att han har dött av en hjärtinfarkt. Michaels syster är bara så här, men det kan inte stämma, han är 38 år liksom, det verkar konstigt, ni måste ju gå djupare in i det här. Men Stacy har ju sett hur han har blivit sämre och sämre under de senaste månaderna, och läkarna är på så här, men det är liksom, det kan absolut vara det, det här verkar inte, det är inget konstigt. Så det blir aldrig någon, det utförs aldrig någon obduktion. Så nu är Stacy då ensamstående mamma till två unga döttrar. Och det enda som kanske kan vara till någon tröst är att hon får ut $55,000 på en livförsäkring som Michael har tecknat. Året efter att Michael har dött så presenterar Stacys chef Stacy för en man som heter David Caster.
Sexigt namn. Det låter som en brittisk lord.
Jag tänker på David Foster som är låtskrivare. Han är typ en man i 60-årsåldern. Han är gift med ingen som kollar på Real Housewives.
Fortsätt, jag vill höra mer.
Han var gift med Yolanda Hadid som är mamma till Gigi och Bella, Bella Hadid.
Just det.
Kolla, det är inte han.
Ni får facts, facts, facts.
Så de två inleder en relation, och 2003, två år efter att de har träffats, så gifter de sig. Och Stacy tar då namnet Stacy Caster. Ja, precis. Han beskrivs som en så här väldigt driven person. Han älskar naturen, han älskar utomhusaktiviteter, han gillar att åka snöskoter, han jagar med pilbåge.
Va? Han jagar med pilbåge,
sägs det. Jag vet inte. Man wow. gör väl det. Okay. Och jag vet inte om det är att han skjuter eller om han, alltså skjuter liksom,
eller man står i sin trädgård.
Nip. Om man är så Katniss.
Verkligen.
På riktigt. Han är så.
Nej, var det den?
Så bra.
Gud, ni är en konstig publik. Älskar Hunger Games.
Ja, den är så bra.
Det är också en av den enda liksom ringsignalen jag någonsin har köpt. Att jag hade den som sms-signal. Jag insåg också hur otroligt pinsamt det var. Så att, så, alltså, du vet, den, jag tror den lät en gång. Och sen har jag för alltid haft min mobil på tyst signal.
Ja. Bra drag ändå. Han driver en egen ventilationsutrustningsfirma som sysslar både med värmefläktar och airconditioning. Och det går väldigt bra för honom. Stacy beskriver honom som en stöttepelare. Han är en stark person som förser henne med känsla av trygghet.
Som du med mig.
Och du med mig.
Mm. Och ni med oss.
Kärleken beskrivs som att den är tagen ur en saga.
Som när ska jag vara.
Bara för att Oscar och Marcus inte är med i Kalmar så, ja.
Vi delar rum ikväll. Äntligen får vi vara lite i fred. De är super super kära.
Det här liksom verkar liksom bli Stacys chans på att bli lycklig. Men allt är inte bara toppen. För David har redan ett barn från ett tidigare äktenskap. Och han är liksom inte intresserad av att bli Ashley och Breeze pappa, extra pappa.
Just det, för det kan man välja. Man bara, jag vill ha dig men gärna inte dina barn. Så.
Och de är heller inte alls intresserade av honom som styrpappa. För det är ofta så det funkar. Ja. När ens förälder träffar en ny. Man tycker inte att det är askul. Eller jag gjorde inte det. jag ska bara tala för mig själv. Så att stämningen hemma liksom mellan barnen och David blir inte ashärlig. Det är ganska kyligt. Men trots att det är så haltande relation mellan barnen och David så är Stacy och David har det bra. Vilket jag också tycker är intressant, för att jag tänker att det påverkar ju så sjukt mycket.
Ja.
När det är bråkigt mellan. Men ja, de har det i alla fall väldigt bra. Fredagen den 19 augusti 2005 så föreslår David att de ska, bara Stacy och David ska åka på semester för att fira deras årsdag.
Stacy vill däremot inte lämna Bree ensam hemma i 2 veckor som han föreslår. Hon är 14 år, så det tycker jag känns rimligt.
Klokt.
Men han vill verkligen, verkligen åka. Så de börjar bråka. Och det här bråket är liksom superstormigt. De börjar bråka på fredag morgon. Sen pågår det hela fredag och hela helgen ut.
Ja, fy fan vad utmattande.
Så jäkla störigt. Och vänner...
Det var störigt.
Stacys vänner har berättat att han låser in sig i typ ett sovrum, eller om det är paret, alltså, eller om det är Stacy, han låser in sig i ett rum och vägrar komma ut under hela helgen. För han är så lack liksom. Och Stacy berättar att han så här, liksom någon pratade med sin kompis, nej, men han låste in sig och han tog med sig en flaska sprit. Och han dricker där inne och jag är jätteorolig liksom.
För vad han ska göra.
Och vännerna är bara så här, men försök få honom att komma ut och lyssna så att du hör typ att han gör ljud, alltså vet så. Så på måndagen, då har det ändå gått en hel helg, så ringer Stacy till polisen, för då har David har fortfarande inte kommit ut ur rummet liksom sedan fredag.
Vad han ätit?
Eller han har i alla fall inte kommit ut när hon varit hemma.
Okay, ja.
Hon inte, alltså, och han, och det som är grejen då är att han har heller inte dykt upp på sitt jobb. Och det tycker hon är suspekt.
Rimligt.
Och hon vet också att David förvarar ett hagelgevär under sängen. Och hon är rädd att han ska göra någonting dumt. För hon säger då att han har typ pratat konstigt de senaste tiden och jag vet inte om han mår så bra. Jag är liksom orolig att han ska göra någonting. Så polisen kommer då till huset där de bor och Sergeant Robert Willoughby sparkar in dörren. Eller, de kommer ta sig in. Jag tänker att han sparkar in
dörren. Ja, gud ja, snälla. Det gjorde han. Willoughby sparkar alltid in dörren.
Och Stacy har ju då såklart åkt hem också för att möta polisen. Hon bara, gud, är allting okej? Och det är det inte. För David ligger helt naken i sängen. Han är blek och livlös. Och hon blir helt hysterisk och bara skriker såhär, he's not dead, om och om igen. Men det verkar som att han är det. Och det som är konstigt är att bredvid sängen på golvet ligger en dunk med kylarvätska av märket Antifreeze, som är alltså en illgrön så här liksom glykollösning som man häller i för att inte kylarvätskan ska frysa när det är minusgrader. Och bredvid honom på nattduksbordet så har han ett glas som det är sån här Antifreeze i. Obducenten, för han obduceras, och han, obducenten konstaterar att Michael har dött av en överdos som då är självförvållad av det här antifreeze.
Det är kul att det är en överdos. Om man bara tar en vanlig dos så är det lugnt. Alltså han har liksom druckit. Åh, fy fan vad hemskt.
Och intressant om det här, jag vet inte om det handlar om all sån här glykollösning. Det här smakar typ ingenting. Så att liksom det är, eller vi pratade typ om det sött, om gift smakade någonting.
Det låter verkligen som något vi har pratat om någon gång.
Ja, skitsamma. Så Stacy då får begrava sin andra man på väldigt kort tid. Hon har blivit änka för andra gången liksom, på bara, ja, men vadå, 6 år typ.
Det är lite
väldigt tätt.
Antingen väldigt, väldigt otur eller väldigt, väldigt suspekt, kanske man kan säga.
Väldigt,
eller?
Något av dem.
Ja, ja.
Han eller hon begraver honom i samma grav som hennes första man.
Ursäkta? Hon lägger honom i samma grav?
Ja. För hon vill ju begravas med typ de båda.
Nej, men
hon själv där. Det är så konstigt.
Men det är för grovt.
Det är så jävla grovt.
Det, så kan man inte göra.
Men det gör hon. Sergeant Willoughby och detective Spinelli,
japp,
har däremot en känsla av att det är något som luktar skunk här.
Fuck shit up, Willoughby.
Spinelli säger så här: it was a sixth sense kind of thing.
Man bara,
apropå vad vi sa, sjätte sinnet.
Ja, visste. Men också man bara, båda två. Det var.
De kände i alla fall på sig, det är något som inte stämmer.
Ja.
Så de ska liksom så här, men vi börjar gräva i det här. De går igenom vad Stacey har sagt. De typ, du vet, söker. De tänkt, hur har hon betett sig? De börjar granska allting. Och så lämnar de in, eller de genomsöker huset på bevis. Och så tar de då det här glaset och lämnar in för att se, finns det några fingeravtryck på det? 3 fingeravtryck hittas på glaset. Men inga tillhör David. Däremot så tillhör alla 3 Stacey. Stacey blir då intagen på förhör och hon lämnar en så här superdetaljerad redovisning av vad hon har gjort i helgen. Hon berättar vad hon har beställt för mat när hon har varit på restaurang. Hon berättar vilka cigaretter hon har köpt och i vilken butik. Hon berättar vilka hon har träffat, vilket hon har pratat telefon med. Hon berättar liksom allt supernoga.
De 2 första grejerna lät bara som någonting som jag hade vetat. Cigaretter och mat. Ja, så hon har liksom, ja, hon ger en sån jävla liksom
supernoga. Så att de bara, okej, okay, typ jag minns, alltså vem, jag minns knappt vad vi åt här uppe. Fast jag gör, det var en jättegod pizza. Men man minns ju inte vad vi åt i går. Typ.
Skitsamma.
Hon är, det verkar, hon liksom berättar så otroligt noga allting som har varit.
Men sådär som folk gör när de ljuger.
Exakt. Mm. Och hon berättar då också igen det som vi sa, att han har betett sig konstigt de senaste månaderna. Han har pratat om vad som händer om han inte finns kvar med firman. Alltså han, liksom, han enligt henne har då pratat som att så här,
att han typ gör sig redo för att inte längre leva.
Ja. Enligt Stacey då så har ju han tagit med sig en flaska sprit in i rummet när han låste in sig där den fredagen. Och han har suttit där och krökat liksom. Hon har också bett honom genom dörren så här, sluta dricka nu, du måste liksom ta det lugnt. Hon har hört honom kräkas och sådär. Hon säger så här, måste få ringa till typ ambulans, du är för full och så. Men han vill inte göra någonting. Det här är det hon berättar under förhör. Han ska istället, när hon säger att hon vill ringa efter ambulans eller ringa efter läkare när han kräks av fylla. Alltså jag menar, man behöver ju inte ringa ambulans. Det vet ju vi.
Riktigt sån...
Det vet ju vi. Det, men jag menar, det vet väl alla. Alltså. Om det inte är riktigt, riktigt illa. Men det tänker jag.
Men det är också typ en sån grej, du vet, som en så en liksom, ens kompis på typ så högstadiet, gymnasiet gjorde. Så, som blev projektledare sen. Det vill säga vi. Nu kommer jag ringa ambulans.
Du har druckit 4 X-sidor. Vi ringer ambulans.
Ingen kan gilla kaktuslime sådär mycket.
Men då när hon har gjort det så har han blivit rosenrasande och bara, jag vill inte ha någon jävla hjälp, dra härifrån, det här är mitt hus. Han ägde huset innan de gifte sig. Du kan ta med dina döttrar härifrån, du vet, så här, bla bla bla. Hon har då varit liksom, blivit rädd och ledsen, så när han har skällt ut henne genom dörren, så hon har ju tagit med sig döttrarna därifrån.
Ja, för det tänkte jag på, döttrarna har vi inte hört från under det här scenariot än i alla fall.
Nej. Det stämmer. Polisen riktar då alla misstankar mot Stacey. Men de har inte tillräckligt med bevis. Alltså det finns de här fingeravtrycken, men de vet ju inte.
Det är ett glas från deras hem, tänker jag också. Exakt. Alltså man vet inte.
Okay. Så de måste släppa henne, vilket de då gör. Och utöver... Alltså, då, så poliserna började tänka så här. Vi har inte tillräckligt med bevis. Men vi tänker att hon har förgiftat honom. Det är någonting som är riktigt konstigt med den här kvinnan. Så att de fortsätter jobba på det spåret. Och när de liksom ytterligare söker igenom huset, så hittar de något annat utöver de här liksom glaset med fingret.
Okay,
okay. I soporna så hittar de en sån här stekpipett, du vet, som man öser. Alltså en
sån turkey baser.
Precis.
Som en suger upp dem.
Och sen som en exakt.
Så ser det ut. Väldigt bra för de som kommer lyssna på det här. Men ni kan väl ändå liksom bara
som en sån sug...
bistå mig, ja, att det var en väldigt bra hant... okej, det tyckte ni inte. Så bra var den inte, och nu vet alla att ni ljuger.
I alla fall.
I alla fall.
När de undersöker den här pipetten så hittar de dels antifreeze i den. Ah. Men de hittar också David Casters DNA.
Nej. Åh nej.
Mm.
Hon har... Okej.
Så att det man tänker då är så här. Någon, sannolikt Stacy, har tvångsmatat honom med antifreeze. Så nu behöver man då hitta bevis för det här.
Åh, fy fan vad grovt. Åh, gud.
Så att poliserna fixar med så här en avlyssning av hennes telefoner. Man sätter upp kameraövervakning där vid graven. För man tänker så här, ja, men är man helt förkrossad för att man förlorat sin andra man på 6 år kommer man ju rimligtvis åka till graven.
Där de båda två ligger.
Exakt. Vilket hon ju inte gör. Så att de bara så här, det är så jävla konstigt det här. Men de har ju inga bevis. Hon säger ingenting i telefon. Det finns ingenting som är konstigt. Eller utöver då det som är uppenbart konstigt. Ja, ja. Men de kan liksom inte
knyta det till
knyta upp det, precis. Så under sommaren 2007, alltså det är 2 år efter att han har dött, så har man fortfarande ingenting som kan liksom göra att man kan gripa henne. Men så en dag då som kontaktas poliserna av Michael, den första mannens syster. Hon som tyckte det var konstigt att de inte obducerade en 38-åring som hade dött i en hjärtinfarkt. Och säger så här, men det var väldigt konstigt när min bror dog. Jag vill att ni ska titta närmare på det också. Så att polisen ser sin chans och bara säger okej, vi måste gräva upp hans kropp och göra en ordentlig liksom, undersöka den ordentligt. Så det gör de. Han har då varit död i 7 år. Men trots den här långa tiden som, liksom, som begravd så hittar man stora mängder antifreeze i Michaels kropp.
Även det är så jävla märkligt val av mordvapen på något sätt.
Det är väldigt. Och i Michaels kropp hittar man också typ råttgift och andra grejer.
Hon har kört lite.
Åh, jävla sjukt. Men där säger man då så här, ja men det här är också den troliga dödsorsaken är då förgiftning av antifreeze.
Det är så jävla läskigt.
Ja, det är så jäkla sjukt.
Panik.
Så Stacy liksom får ju nys om det här och tänker så här, ah, okej, nu ser jag vart det barkar kanske. Så att nu händer någonting riktigt sjukt också. Ashley då, som är Stacys äldsta dotter, är liksom inte bara en dotter, utan även de är liksom bästisar. För de teamade ju ihop.
Vilket ju är creepy redan från början.
Och så mysigt.
Nej, man ska inte vara bästis med sin förälder.
Okay.
Och det säger jag inte till er två, för ni ska vara det.
Jag tänker att jag tycker det är supermysigt. I alla fall, det här är inte mysigt. De umgås jättemycket med varandra vanligtvis. Och så en kväll säger Stacy så här, Ashley är liksom, hon är 19 typ. Så hon är ju inte liksom myndig. För eller hon får inte dricka i USA. Men då säger Stacy så här, men vi har haft det så liksom, hon har precis börjat på college. Så här, vi har haft det så jobbigt. Först med min pappa, sen nu det här med David. Ska inte vi bara ha en tjejkväll och typ så här, dricka lite drinkar och så här, rå om varandra typ. Så det gör de. Och så det gör de. Och då får Ashley en drink av sin mamma som hon bara så här,
nej,
den var ingen god. Men typ dricker den ändå för att hon är så här, ja men nu har mamma typ fixat med drinkar så jag dricker upp den. Jag vill inte säga att den inte var god typ.
Snäll.
Så snäll, alldeles för snäll. För 17 timmar senare hittas hon medvetslös i sin säng av den yngre systern Bree.
Men gud!
Ja, så att när Bree då hittar systern som är liksom helt borta så bara, mamma, vi måste ringa polisen liksom, eller ambulansen. Och då är Stacy lite så här, hon segar lite kring det. Men till slut så ringer man ambulansen och så körs liksom Ashley iväg då såklart i ilfart till sjukhuset. Och jag gissar att Stacy åker med, men Bree, lilla systern, hon stannar kvar hemma. Och när det har lugnat sig lite så hittar hon en lapp i sin systers rum som är dataskriven. Och lappen är då Ashleys självmordsbrev i vilket hon tar på sig mordet på sin pappa och mordet på sin styrpappa.
Oj, jävlar vad sjukt. Ja.
det ska visa sig då när Ashley har kommit in att hon har tagit en dödlig dos av smärtstillande tabletter, och att om polisen inte hade kommit då när den kom så hade hon absolut dött. När hon vaknar så har ju hon alltså inget minne av att hon har skrivit den här lappen, och hon är bara så här, nej men jag har ju ingenting med de här morden att göra. Alltså det är ju inte, hon är liksom bara, det här är för sjukt.
Den här historien är helt sjuk.
Den är så sjuk. Så polisen griper då, de tror, alltså de har ju redan span på Stacey, så att de griper henne. Och hon häktas för sannolika, på sannolika skäl för mordet på David Caster och mordförsöket på sin dotter. Och liksom någon slags försök till att sätta dit dottern.
Men gud, alltså hon försökte alltså döda sin dotter för att framstå som självmord så att hon skulle ta på sig under mord. Det var det sjukaste.
Det är sjukt. Vid rättegången så fortsätter Stacey att förneka att hon har någonting med det här att göra. Hon är så bara, jag kommer aldrig erkänna någonting som jag inte har gjort.
Absolut, Stacey.
Åklagaren säger så här, det här motivet är pengar. Hon har dels fått livförsäkring i båda fallen. Med Davids mord eller dödsfall så har hon också lyckats upprätta ett nytt testamente där Davids son blir arvlös och allting går då till henne.
Det är också så jävla konstigt, man bara, de är alltid såna där. Ja, men det är 0% smooth.
Alltså verkligen.
Och det är så, det här, dagen efter.
Det här är testamentet är falskt intygat av hennes väninna. Så att det liksom är, det är ju bara fejk.
Ja, det är så här falskt vittnes, bevittnat kanske.
Precis. Precis. Väninna. De går igenom Stacys dator också. Och på datorn så hittar de flera olika utkast av Ashleys självmordsbrev.
Hur fucking dum får man vara? Förlåt.
Alltså verkligen. En annan grej är att när Stacey blir förhörd och pratar om det här medlet, antifreeze, så pratar hon kallar det för anti-free. I Ashleys självmordsbrev, där Ashley har erkänt så har hon sagt att hon har använt medlet anti-free.
Men är det så jävla pinsamt när man åker fast på sin egen okunskap? Alltså, jag kallar det Alvedon. Så va? Men det var ju precis det som...
Det stod också Alvedon. Ja,
litet O, stort O, litet O.
Okej. Okay. Rättegången mot Stacey pågår i 4 veckor. Och Ashley har under rättegången sagt så här: I never knew what hate was until now. Even though I hate her, I still love her at the same time. That bothers me. It's so confusing. As horrible it makes me feel, this is goodbye, mom. As hard as you tried, I survived and I will survive because now I'm surrounded by people that loves me. I'm going to do good things in the world, despite making me in every sense of the word of an orphan.
Oh, jävlar.
Det är så jävla hemskt. Stacey fortsätter att hävda att hon är oskyldig under hela rättegången.
Släppte.
Hon säger att det måste ha varit Ashley som mördade David och att det är hon som har förgiftat sig själv. Hon säger att det är enklare för folk att tro att det var jag som gjorde det eftersom jag var mamman. Men det finns barn som mördar hela tiden. Det är bara,
jag bara, jo, men inte dina barn. Inte just specifikt dem. Gud.
Mordet på första maken och barnens pappa Michael, det prövades aldrig. Jag vet inte varför, jag gissar att det kanske är preskriptionstid eller något sånt där. Men den här förekomsten av anti-free eller freeze i hans kropp blev ändå liksom viktigt i att hon åkte, liksom att de kunde sätta det här dit henne för Davids mord. Så 5 februari 2009 så döms hon till 51 års fängelse. Varav 25 år är maxstraffet för mordet på David. 25 år är för mordförsöket på hennes dotter. Och 1 år och 4 månader är för att hon har förfalskat Davids testamente.
Just det, det skulle man också lägga på det. Man bara, också du förfalskade en check här. Ja.
Och hela den här gravsituationen då. Att, det gillar ju inte David Casters son. Så att 2016 så...
Och så flyttade de honom.
Så, känd, liksom, så får han reda på, eller han kanske visste det, då han bestämmer i alla fall, han ansöker 2016 hos den lokala domstolen att så här, gräva upp pappan och flytta till en annan grav. 2 månader efter att den här ansökan har lämnats in så hittas Stacey Caster död i sin cell. Det är den 11 juni 2016. Först så tänker man så här, har hon blivit mördad? Vad har hänt? Man tror att hon har dött av en hjärtinfarkt.
Nej.
Ja.
En riktig.
En riktig.
Inte anti-free.
Nej. En riktig. Precis.
Anti-free låter också som så. Kanye Wests nya låt.
Verkligen. Det som också är lite spännande att veta är att distriktsåklagaren i Onondaga County inledde en utredning runt dödsfallet på Stacys pappa Jerry Daniels 2002. För det som pappan låg på sjukhus för någon slags lungåkomma det här året. Men han visade liksom, han höll på att bli bättre. Han höll liksom på att bli frisk innan han helt plötsligt avled. Liksom bara en dag. När man bara, han håller på att bli bra. Det här är toppen. Och sen så bara, nej okej. Det här var chockartat. Han bara dog. Det som har hänt samma dag som han dog är att Stacey har varit på besök. Och enligt vittnesuppgifter så hade hon med sig en öppnad läskburk med sig till pappan som han har druckit ur.
Men gud.
Ja.
Så antagligen är hon ju seriemördare.
Antagligen.
Ja.
För det som också var då, hon hade liksom i testamentet så hade hon då, hon fick ansvar att omhänderta hela dödsbot om pappan skulle dö. Hon hade valt att kremera sin pappa. Så man kan dock inte bevisa såklart någonting.
Det är klart hon gjorde. Mm.
Men,
hon la honom det, också ovanpå de andra. Hon är bara på att bygga ett sånt lägenhetshus där.
Jag tror faktiskt att det var någon sån liksom,
du vet, ett sånt,
grav, familjegrav. Ett som hon
sånt, liksom, ja, men sånt så, japanskt businesshotell när alla bara har varsin liten så kista. Liksom.
Ja, exakt. Ja, så att, ja, nej, precis. Antagligen är hon en seriemördare. Och har dödat 2 av sina män, sin pappa och
försökt döda sin dotter. Mm. Hur har man aldrig hört talas om det?
Det finns, jag glömde säga det i början. Jag har lyssnat på 2 poddar. Det är Generation Y som jag tycker är väldigt mycket om. Och sen bra. En som heter Female Murders tror jag. Mm. Och det är mina 2 största källor.
Kan du säga igen vad hon hette i förna efternamn?
Stacey Caster.
Helvete, vad sjukt det där är. Mm. Också att jag tycker att det är så jävla märkligt sätt att välja. Alltså man bara, anti-free-grejen är ju också...
Och det man tror då är att med Michael då, första mannen, så har hon under en lång tid liksom förgiftat honom. Så att hon är liksom lite. Och sen då med lite råttgift, där har hon ju blandat lite. Och med David så tror man då att hon har använt, först drogat honom och sen använt den här
fy fan, pipetten. Vad sjukt! Ja. Var inte det helt sjukt?
Kul. Ja, det var helt sjukt.
Anna, du körde verkligen hårt.
Ja, nu är jag helt slut. Ja, läskigt.
Wow.
Don't kill your husbands and wives or children.
Eller
don't kill
även
anyone.
En främling eller tänd eld på en slöjdaffär. Gör inget. Var snälla. Mot varandra. Mm. Det vill vi verkligen skicka med er.
Verkligen. Tack för ikväll
och tack snälla för att ni ville hjälpa oss att avsluta den här lilla turnén. Det kändes asmysigt att göra det hos er.
Verkligen.
Vi hoppas att vi får komma tillbaka. Som vi
tack för ikväll.
Tack snälla ni.